Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det här var en händelse som fick Sverige att också liksom verkligen... Man inom polisen börjar man ransaka sin taktik också. Så där, och man börjar titta på... Det var också börjar man titta på det här med... Vi hade ju förhandlat inom... Alltså, gruppen och på piketen då liksom. Så var den förhandlingen man hade, för man skulle ju alltid ha en, det var ju alltid målet att få en fredlig upplösning på såna här situationer, så att det är klart att man provade att förhandla, men man var ju inte utbildad förhandlare i någon större mening liksom.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om polisförhandling i kris, andra delen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är ju då det andra avsnittet om polisförhandling i kris, och i det här avsnittet så kommer vi fortsätta prata med Ulrika och få höra lite mer om hur det praktiskt går till, men också vilken typ av ärenden som är vanligast att förhandlarna kallas till och sen vilka ärenden som är särskilt svåra. Vi ska också få höra mer från den före detta polisen och om den händelse som kom att bli avgörande för polismyndighetens fortsatta arbete.
Det var ju väldigt ensamt, och det var ju någonting som var genomgående hela processen med den här händelsen. Liksom, dels från att jag går in i huset själv, genomför det här själv, och har också den upplevelsen själv bara. Och det är ju någonting som följer med också i den direkta krishanteringen, dels med gruppen. Det var väldigt ensamt hela vägen, så att säga.
Vi fortsätter att höra den före detta polisen som kallats till en ö där en beväpnad man befinner sig. Och efter en situation som eskalerar allt mer, i ett läge där polisens liv är i fara, avlossar han ett skott som leder till att den beväpnade mannen i huset avlider. Det här är en händelse som utspelar sig på 90-talet.
Men ja, sen kom jag ihåg också att när jag satt i båten där och väntade bara, och min kollega var väl också mer eller mindre i chock, vi satt ganska tysta där. Och jag antecknade där, och sen kom jag ihåg att jag noterade att det ringde i örat liksom, och det var ju fortfarande av mitt skott. För det var ju inomhus, det var ju inga hörselskydd eller någonting där såklart. Inga proppar. Så jag kommer ihåg att det ringde i örat efteråt. Så att, det var väldigt sådär, det tjöt. Och sen började känslan komma tillbaka efter ett tag också. Så jag började känna att jag hade en glipa mellan skyddsmasken och overallen. Och det var ju fullt med gas där inne. Så det sved i huden. Så det började också, känslan började komma tillbaka sakta och kände att det sved. Liksom. Det var så här förnimmelsen som när jag kom ur det där tillståndet liksom, så kom hörseln först tillbaka. Och sen så kom känslan tillbaka. Så, sen började man gå in i någon form av chock, gissar jag. Sen var det en lång bilfärd tillbaka till huset efter det. Och då var det bara, det var bara helt surrealistiskt liksom. Overkligt, overklighetskänslor. Och jag kommer ihåg redan där att jag kände mig så utanför liksom.
Förekommer det att ni liksom avbryter en förhandling för att ni liksom inser att det här, att det eskalerar eller att det inte går någon framgång just i ärendet? Förekommer det? Eller hur hanterar man den typen av situationer?
Mm. Ja, men det är väldigt sällan jag tror att själva förhandlingen eskalerar situationen. Det har jag nog aldrig känt. Däremot så kan man ju bli påverkad av annat. Som jag sa, om någon står till exempel på ett tak, det är väldigt kallt ute, den kan trilla ner om det blir riktigt illa. Eller någon som är påverkad och kanske tar mer droger eller alkohol. Vilket gör att tiden kanske inte då blir på våran sida. Då kanske man också måste välja andra vägar. Så jag tror att det är mer sådana parametrar som kanske gör att man måste välja andra arbetssätt som grund.
Just det. Så inte själva förhandlingen i sig och inte det, utan precis andra omständigheter då som påverkar.
Ja, men det skulle jag vilja säga. Och en del som är psykiskt sjuka, liksom, får de kanske inte sin medicin och så, då blir det också kanske problematiskt att bara fortgå om man inte då till exempel den blir trött till slut eller så. Så att.
Vad är målet med förhandling? Eller det kanske kan vara olika av olika insatser, men vad är, liksom, vad är främsta uppgiften? Först har du skapa kontakt, det är liksom jätteviktigt, få en kanal in. Och sen, vad är det? Är det att personen ska ge upp? Eller vad?
Ja, men alltså det yttersta målet är ju, det allra yttersta målet för oss, det är ju som vi kallar för att rädda liv och minska skada, både på personen som vi samtalar med, men det kan ju också vara tredje man, alltså folk runt omkring, eller om den har någon person där som den tänker skada, på poliser eller andra insatsen. Så liksom det är vår största uppgift att minska den. Men då måste vi också jobba på att få till det här förändrade beteendet hos personen, att den faktiskt inte gör det den kanske från början har tänkt att göra. Och då måste vi jobba oss fram genom kontakt och inledande möte med den här och bygga förtroende och tillit för att sen påverka att vi tillsammans ser på en lösning till det här förändrade beteendet.
Men hur, jag tycker det är så spännande, hur går det till? Sitter du, eller är du förhandlare hela dagarna? Eller liksom hur ser vardagen ut? Liksom?
Ja, men jag jobbar med förhandling på heltid. Det innebär inte att jag alltid har min så kallade beredskapsvecka när jag är ute och har förhandlingar. Jag gör lite annat också, men som grund är det så att vi har alltid folk i tjänst som åker på akuta ärenden.
Och då är man i beredskap, som du sa, då är man beredd att kunna åka ut.
Ja, precis.
Då. Är det dygnet runt?
Året runt. Ja.
Och då ringer de då till dig eller ni ett
precis,
par?
Precis, vi har ett system där vakthavande befäl som sitter på ledningscentralen ringer ut förhandlare. Det är de som då tittar och avgör att nu tror jag att den förhandlare behövs i situationen. Som jag sa förut, antingen att förhandla eller coacha de som redan är på plats, eller att vara rådgivande till polisinsatschefen som leder ärendet.
Och då åker man ofta dit till platsen, eller?
Ja, precis.
Och då kan det se förstås olika ut och beroende vad det är för händelse eller situation, ja. Då såklart. Men ja, så då kommer ni ut dit. Och vad händer sen då?
Nej, men och då tittar man ju på ärendet i sig och säger så här, vad tror vi är bäst lämpligt att göra just nu? Och det, ett ärende är ju liksom sekundoperativt, så det förändras ju hela tiden. Så att något som är beslutat tidigare kanske inte blir så när vi kommer ut på plats. Och ibland har ärendet klarats av innan vi ens har kommit fram. Men annars så är det ju ofta så att vi tar lite information om det vi behöver och sen ska vi försöka få en kontakt. Och det kan ju vara olika beroende på hur situationen ser ut också. Men många gånger telefonkontakt, att vi ringer till dem. Det kan också vara, som jag sa, fysiskt. Man kan stå utanför en lägenhetsdörr eller vi är uppe på ett tak eller så. Så att vårt mål är att försöka få den här kontakten för att börja prata med personen helt enkelt.
Ja, Ja, alla var tysta liksom. Och jag satt ju bara och processade vad som hade hänt i mitt huvud. Och de också, ur sitt perspektiv. Sen var jag också ganska sådär... Jag kommer ihåg att jag ringde hem till min sambo på vägen hem. Och kom på att jag trodde att det var måndag morgon nu då. Men det var egentligen söndag morgon. Men jag kommer ihåg att jag ringde och sa att... ja, svara inte om det ringer på dörren eller om det ringer på telefon, för att det har hänt en grej på jobbet och jag vet att journalister är väldigt snabba på att leta upp vad som har hänt, så du kan ta dit din mamma och pappa istället så att du har stöd om det skulle vara någonting, liksom om det är någon som hör av sig. Så det var också sådär, fortfarande lite rationella tankar kvar liksom, och tänkte lite taktiskt och strategiskt där. Och det var ju också, kan jag tänka mig, ganska traumatiskt för henne, och aha, vad är det som har hänt då om du ringer hem och säger så här. Men ja, sen kommer vi in till polishuset Stockholm, och då får man lämna ifrån sig sitt vapen då för teknisk undersökning, och då börjar ju det liksom också det här rättsliga efterspelet, om man ska avrapportera vad som har hänt. Men ja, det var egentligen bara att gå av sitt pass där och sen åka hem. Jag kommer ihåg att jag fick skjuts hem av en kollega, samma kollega som hade varit med mig i båten där direkt efter det hade hänt. Och sen kommer hem, då är ju min sambos föräldrar där, och jag sa men ni kan åka hem nu, och de gjorde väl det, och jag kommer inte ihåg exakt om jag berättade vad som hade hänt då, men gjorde väl det för min sambo sen så småningom. Och jag kommer så väl ihåg att det här var ju ett nattpass och det började bli morgon och man var ganska trött, och sen så skulle jag jobba kvällspass samma dag sen. Så gick och la mig, men då kände jag så här, nu ville jag verkligen släppa på, för jag hade ju gått och hållit ihop hela vägen hem, hela avrustningen på polishuset med alla de processerna som var där, och jag höll verkligen bara ihop. Och jag kommer ihåg att nu har svärföräldrarna gått. Nu ligger jag i min egen säng, jag har min sambo här. Nu vill jag att det ska komma, men det gjorde det inte. Det gick inte liksom att trycka på en knapp och reagera liksom. Och det var lite jobbigt tyckte jag. Så jag bara, nu skulle jag vilja släppa ut allting, för jag kände att jag håller på och bara exploderar. Men ganska snart efter kom jag på just det. Mina föräldrar har ju samma efternamn som mig. Och samma sak där, just det, vi behöver nog kanske ringa och säga att de inte pratar med någon och så här om det här också. Så jag tror min sambo ringde upp mina föräldrar, och det var min mamma som svarade. Och jag hör bara vad min sambo säger, men hon säger att men vi ska sova så han behöver inte prata med. Jo, men jag kan prata med henne, med min mamma alltså. Så här. Och så gjorde jag det, och det räckte ju, för då kom det. Mamma är alltid mamma liksom. Så men då kom ju den här första reaktionen, att man kunde släppa liksom. Ja, det var ju himla skönt.
Och finns det vissa ärenden som är särskilt svåra, eller vad tycker du är? Det är förstås personligt också vad man...
Ja. Ja, men jag tror faktiskt, de svåraste tror jag faktiskt är de som är i psykos, skulle jag vilja säga. De är så himla misstänksamma. Jag har haft bra samtal många gånger, men vi kommer inte till det här slutgiltiga riktigt. De vågar inte släppa in, eller så vågar de bara släppa in en av oss, och rent taktiskt kan vi liksom inte göra så. Att bara en person går in, till exempel, jag hade en person som satt med 9 knivar runt sig med en öppen lägenhetsdörr. Och han bjöd in mig och sådär, jag får gärna komma in, och han hade spelat badminton tror jag någon gång, han ville visa lite priser och sådär, men det var bara jag som fick komma in, och vi kan ju inte göra det i den situationen såklart. Och då blev det som en låsning. Så att personer med psykoser, de tycker jag är svåra. De tar oftast lång tid också.
Och det är klart, det är ju inte så, där är det ju ett annat tankesystem, och just den här misstänksamheten, paranoian kan ju verkligen ställa till det. Mm. Okej, och ärenden som du känner så här, ja, det här kommer gå toppen. Vilka är de?
Men det är ju de flesta ärenden som går toppen. Och det är det som jag sa förut, det är det jag tycker är så himla bra. Att man löser en situation med kommunikation. så fort man jobbar på att ändå nå fram till personen och man får ett samtal så går det oftast bra. Och exakt vad det är för person, det går liksom inte att säga alltid, utan det är alla de här situationerna vi är i. Det är allt från det som man kan tro är lite hopplöst från början som faktiskt inte blir det i slutändan. Sen kan det också såklart hänga ihop med ibland att de blir också trötta, hungriga, orkar inte längre, motivationen dalar och sådär. Men det mesta tror jag beror på att de känner att de har fått prata med någon som faktiskt lyssnar på dem.
Finns det några ärenden som ni inte tar er an? Eller som ni liksom inte skickas till?
Nej, det tror jag inte. Utan man får bedöma situationen i sig. Men många ärenden löser ju såklart polisen ute på plats som finns som grund. Vi kom ju ut på en del av de här. Alltså, det är ju, så är det med alla spetskompetenser inom polisen. Att vi alla åker inte på alla ärenden. Men det är ibland när de har kanske provat en stund och som går inte riktigt. Och det kanske har eskalerat eller någonting. Och då kallar man ut det som behövs. Eller där man ser redan från början att det här kanske vi tror blir en väldigt farlig situation. Och det kan finnas vapen med i bilden eller något annat då, som gör att man vill ha dit lite mer kompetensutbildade poliser på sin gren liksom.
Jag undrar, vad har ni för befogenheter? Jag tänker så här, om man tänker sig någon gisslansituation och någon kräver en helikopter eller frilejd eller ta hit statsministern eller vad det kan vara för någonting. Vad har ni för, kan ni liksom lova något eller hur?
Ja, nej men det är väl det som kanske är lite lyxen när man är med längst ner i kedjan som vi är. Det är inte vi som fattar de besluten. Däremot förmedlar vi de besluten. Det är ju andra som har andra tjänster inom kåren som får faktiskt ta om vi ska göra på det sättet eller inte. Vi ger ju råd såklart hur vi tycker att vi ska hantera det. Och en del krav som du tar upp här är ju lite svårare kanske att utföra mot andra. Och en del kanske inte heller så smarta att göra. Så där hjälper vi ju till att diskutera, men det är inte vi som fattar det slutgiltiga beslutet. Så att vi lovar ju ingenting till den här personen. Däremot så nekar vi ingenting direkt heller, utan vi tar upp det. Vi tar det på allvar.
Och ni kan liksom lova att föra önskemålet vidare?
Absolut. Mm.
Och det kan ju vara nog så viktigt förstås. Att känna att man blir lyssnad på som sagt och att man tar det vidare.
Ja, och det viktigaste där är väl att vi också försöker få reda på varför är det viktigt för personen att få igenom de sakerna den tar upp. Att prata kring det.
Jag tänker, när det har varit en sån här lite längre insats, man har varit där jätteintensivt och det har varit många timmar och allt sånt. Hur tar ni hand om varandra efteråt? Har ni någon typ av genomgång av jobbiga situationer eller hur?
Ja, men det finns ju. Dels så, den största hjälpen det har jag av mina kollegor. Att bara prata igenom själv med dem och vad som händer. Vi har någonting som många tror jag arbetar efter, after action review. Alltså att man reflekterar efter ett ärende och försöker både se så att man fyller i lite luckor om det saknas, vad var det som egentligen hände, men också vilka lärdomar vi drar av det vi har gjort. Så där känner jag att jag får en stor hjälp. Men sen har vi också krisstöd inom polisen och skulle behövas mer hjälp så har vi också företagshälsovård och så vidare. Sen är det ju många som har familjer runt sig och det såklart, även om man inte pratar om själva händelsen i sig, men man fångar upp det. Och att vanlig självhjälp är väl också träning och sömn och så vidare. Så att, ja, man får liksom hitta sitt sätt att hantera det på. Och där kan vi ju vara olika som personer, men jag tror att jag har fångat det hyfsat bra. Även ibland så kan det ju, man ju tro att man är helt oempatisk när man faktiskt har glömt vissa ärenden. Men jag tror också att det är sunt att inte komma ihåg allt man är på och lägga det liksom bara lite som erfarenheter istället för att komma ihåg kanske hela ärendet i sig.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men sen var det ju, ja, noll sömn såklart. Jag såg inte någonting den dagen eller förmiddagen. Sen var det in till jobbet igen då, polishuset, dagen efter. Och då hade de tagit våran grupp ur tjänst och tagit med. Det var ganska i sin linda då, där med debriefing, och det var några poliser som var utbildade inom det. Så att det var någon sån som kom till vår grupp och vi hade någon sittning då. Så ja, då började vi en egen sittning, han och jag, så där, och började gå igenom och vad det var som hände i mitt, vad jag tänkte på. Det var ju dels skuldfråga, både vad som hade hänt rent faktiskt men också juridiskt. Och jag kommer ihåg att på den tiden så var det diskussion om ammunitionstyper och sådär. Vad man fick ladda och ladda inte och sådär. Och sen var det hem. Sen började liksom dagarna rulla på där. Jag kommer ihåg att jag hade kontakt med den här debriefaren då, eller vad man ska säga. Som också var ju polis i grunden. Och han sa, du får ringa när du vill om du vill prata och sådär. Och jag hade ju konstant ångest liksom. Det var högt ångesttryck liksom. Och jag kommer ihåg också att jag tänkte inte på händelsen i vaket tillstånd. Men däremot när jag sov, då var det drömmar hela tiden om den här 90-graders dilemmat liksom. Och det var ena natten så drömde jag att jag var i en rivningshus och jagade folk, och någon annan natt så drömde jag att jag var i någon skyttegravar också, med så 90 graders dilemma hela tiden liksom. Så att det var någonting som spökade. Så efter en tid så sa jag det att jag måste prata med någon yrkes eller någon proffs liksom, någon psykolog eller så där, för att jag måste bara få bekräftat att jag är frisk fortfarande. För så jag kände att nu jag håller på att bli knasig liksom. Men då fixade de det direkt. Skötte det jättebra. Fick kontakt med en otroligt proffsig psykolog som gick hos nästan ett år tror jag. Tills vi hade bearbetat händelsen då i stort. Och kändes mycket bättre, och då tänkte jag att nu är det här klart. Så vi avbröt våra sessioner där och sådär, och det var frid och fröjd tills, jag kommer inte ihåg om det var två och ett halvt år senare, så fick jag en otrolig liksom, vad man ska kalla det för, ett bakslag liksom. Jag hade fått ett barn däremellan också, och jag var tvungen att gå tillbaka och besöka henne igen då, den här psykologen. Och jag kommer ihåg att jag satt och grina i typ en timme i veckan i ett halvår.
Hur länge har du jobbat med det här?
Ja, men med förhandlingar har jag jobbat sedan 2004.
Ja. Kommer du ihåg i början? Jag tänker så här, första ärendet man åker på, hur?
Ja, men mitt allra första ärende blev faktiskt lite knepigt, för att personen jag ringde till låtsades vara någon annan. Och inte för att den var sjuk, utan låtsades för att fiska information och så vidare. Och då trodde jag faktiskt först att jag hade ringt fel. Så den blev lite småsnurrig. Sådär. Men det är alltid roligt att komma ihåg första ärendet på något vis.
Och kan du, om du tittar tillbaka på din bana sådär, hur många ärenden åker man på förresten? Hur vanligt, liksom, hur ofta blir du utkallad? Liksom?
Ja, och det är såklart också olika i Sverige. Men i Stockholm så skulle jag vilja säga att vi kanske blir utkallade på ungefär 150 stycken ärenden per år.
Så när du har en vecka i taget eller när du är i beredskap?
Ja, just det.
Och är det något då varje vecka?
Ja, men det är det.
Mm. Ja. Och om du tittar tillbaka i början och nu, vad skulle du säga är... har du utvecklats mycket eller liksom hur...
Men jag tror att liksom, det är inte bara själva förhandlingen där man utvecklas ju i sin roll, utan det är ju andra saker man gör också. Så att jag tror att dels att jag har blivit äldre, dels att jag har varit polis väldigt länge, dels jobbat med det här men också andra saker, så tar jag ju med mig det i förhandlingen. Och en stor del, du frågade förut, en bra egenskap, och det är nog att man är trygg som person. Och det blir man ju lite med åren, lite med mer erfarenheter och så vidare. Så det tror jag speglar av mycket av det jag gör. Jag kan känna att jag litar på det jag gör. Vilket det blir ett väldigt stort lugn. Än när man kanske i början gör något där man inte kanske till och med litar på det man håller på med. För att man inte har testat det. Och det tror jag är den största som har hänt med mig. Att jag är trygg i det jag gör.
Är det någonting som på något sätt spiller över på privatlivet? Eller är det någon lärdom du tar med dig från det här som kan ha relevans utanför förhandlingskontext?
Ja, man hade ju hoppats att det här skulle vara så här toppen i sin relation. Att liksom man kan vara bra hemma. Men det blir inte alltid riktigt så. Och det tror jag största delen beror på att man själv blir engagerad på ett annat sätt när det rör en själv. Då får man också starkare känslor och så vidare, saker och ting som händer. Så då funkar ju inte det här riktigt hemma. Men ja, men jag tycker att jag får med det här i många möten som jag har. I utbildning bland annat, i andra samtal jag för och så vidare. Så det är klart att det här är ju ingenting som bara jag har nytta av i mitt jobb. Utan jag har nytta av det när jag tänker på hur jag ska möta människor helt enkelt.
Vad är den vanligaste typen av ärenden som ni åker på?
Ja, men de vanligaste är självmordsnära och farlig person som vi kallar det. Och farlig person kan man ju vara dels för att man har begått något farligt brott här och nu eller har mycket på sig bakåt i tiden. Och självmordsnära säger ju sig själv såklart. Alltså de som faktiskt vill ta sitt liv eller upplever att de vill ta sitt liv där då.
Och när det gäller farlig person, hur kommer det till er kännedom? Är det liksom, kan det vara grannar som har ringt? Eller?
Ja, det kan det ju vara. Alltså, händer en händelse så ibland ringer ju många in till SOS-alarm helt enkelt. Som det, många ärenden går till först. Och så sorterar ju de vilka som bör få det här samtalet uppe på allas olika ledningscentraler. Och det kan ju både vara en granne eller någon som är ute på stan som upplever något. Eller någon som har blivit utsatt för någonting. Så. Och det, när det kommer in sen, då börjar ju vakthavande befäl avgöra vilka resurser behövs på det här ärendet. Och då blir vi utkallade om man anser att här bör också vi hjälpa till.
Brukar det göra någon skillnad att ni blir inkallade och att det sker en förhandling i termer av att det liksom kanske bryter just ett beteende? Om vi säger att det är någon som liksom upprepat trakasserar en annan person eller utgör ett hot mot en annan person. Får ni någon liksom uppfattning om huruvida det bryts när ni har varit involverade?
Ja, men jag tror... du kanske är inne på två spår. Och du kanske har hört talas om att förhandlare gör lite andra samtal än kanske ett akut läge. Det ena är det akuta läget, så tror jag absolut att det är viktigt att bryta ett mönster genom att ta en kontakt med en person. För att om man är stressad så tänker man ju inte riktigt rationellt, alltså att det kognitiva har stängts ner lite, och att bryta lite av den delen är ju faktiskt att ta kontakt med en person så att de får någonting annat och inte bara heller gå runt med egna tankar själv, utan faktiskt få perspektivet från någon annan och få samtala med någon annan. Så det tror jag bryter ett mönster. Det här andra som du kanske har talat om är ju att vi ibland också hjälper till i olika ärenden att samtala med personer som kanske är misstänkt ett ärende för att kanske ha trakasserat, som du sa, personer under längre tid. Och jag tror att de samtalen i sig är ju också viktigt för personen. Då tror jag mer också att det handlar om att det är någon som faktiskt lyssnar på dem. För de flesta av de här personerna känner sig eller upplever att myndigheter är emot dem väldigt mycket. Och det är ju för att man kanske blir delgiven en misstanke eller man har blivit av med vårdnaden eller socialen har inte hjälpt till med någon bostad eller vad det nu kan vara. Och i tingsrätten kanske man, eller i rätterna blir man dömd för något, vilket gör att man upplever att alla är emot den. Och där tror jag att det kan vara viktigt att känna att någon i alla fall lyssnar och kanske också tror på det jag har att säga.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte inte jättemycket på dem som faktiskt den drabbades anhöriga. Jag tänkte inte på min sambo. Jag tänkte inte så mycket på vad mina kollegor hade gått igenom. Jag hade inte kapaciteten helt enkelt. Och det kan jag känna senare att oj vad jag måste ha varit självcentrerad. Jag tror att min grupp, de var ju såklart fantastiska, men jag tror de också var väldigt villrådiga. Dels har de ju sin egen upplevelse. Jag kan ju bara tänka mig frustrationen att vara på utsidan av det här huset när det är en ensam kollega där inne. Och de alla i den här styrkan, liksom, det är fullblodshästar som bara vill göra ett bra jobb de är inte rädda för någonting. Och då inte ändå kunna gå in och stötta. Det måste vara otrolig frustration. Så det var lite sådana tankar kommer jag ihåg dök upp. Och de var också lite nyfikna på min krishantering. Då, vad vi pratade om och sådär. Liksom. Så att det kunde ju också vara lite trevare från deras sida. Om de kanske också skulle göra något sånt liksom. Sen var det en annan sak som var ganska speciell, för jag kommer ihåg att det var plötsligt väldigt många som skulle kontakta en, sådana som man inte visste vilka det var, och det var ju väldigt uppmärksammad händelse och det var ju medialt och på alla sätt, det undgick ju ingen att det här hade hänt i Sverige liksom. Det var mycket sånt där liksom som de alla kände apan, men apan kände ingen. Lite så kändes det. Många tyckte också och tänkte. Och det var folk som skulle komma, i all välmening, komma hem till en. Från det distrikt som jag hade jobbat i tidigare och sådär. Och ville komma och hälsa på och höra. Liksom, ja, men lämna blommor eller sådär. Men samtidigt märkte man att det var extremt nyfiket. Liksom. Man ville verkligen vara där nära och höra direkt vad var det egentligen som hände, vad var det här nu för händelsen.
Ja, nu har vi ägnat 2 stycken avsnitt åt det här med förhandling eller polisförhandling då. Det har varit oerhört lärorikt och spännande. Är det någonting speciellt du tar med dig från de här avsnitten?
Ja, men någonting som jag tycker blir väldigt påtagligt när vi har spelat in just de här avsnitten, det är ju påminnelsen skulle jag säga om hur otroligt exponerad man är som polis och vilka krav det ställer. Att när vi andra springer ifrån faran så springer de mot faran. Och jag tänker att det ställer väldigt höga krav på de personerna att liksom, även under liksom hög stress kunna fungera och tänka rationellt och sådär, och gå emot mänskliga instinkter och sådär. Så att jag tycker att kanske ingenting nytt, men det blev tydligare och en påminnelse.
Ja, men verkligen. Jag kan hålla med dig. Jag känner också att man får en väldig respekt för att man är... Ja, det här är ett yrke som kräver oerhört mycket av de personer som utför det. Och just det där att Jag förstår också vitsen av det här med träning. Att liksom träna på att behålla lugnet och att just gå emot sina instinkter. Det kräver träning. Och det gäller ju inte bara polisyrket. Jag tänker på till exempel annan blåljuspersonal också. Att ge sig in i farliga situationer när man egentligen som människa borde vilja bara gå därifrån.
Insatsen på ön granskades och dom föll. Men den polis vi har hört var aldrig misstänkt och dömdes aldrig för något brott.
Det här var en händelse som fick Sverige att också liksom verkligen... Man inom polisen börjar man rannsaka sin taktik också. Så där, och man börjar titta på... Det var också börjar man titta på det här med... Vi hade ju förhandlat inom... Alltså, gruppen och på piketen då liksom. Så det var den förhandlingen man hade, för man skulle ju alltid ha en, det var ju alltid målet att få en fredlig upplösning på såna här situationer, så att det är klart att man provade att förhandla, men man var ju inte utbildad förhandlare i någon större mening liksom. Så att det var ju en sak som också började tittas på efter den här, så att man börjar med skapa en förhandlarorganisation och också polistaktiken i stort gick man igenom nationellt och skruvade på den och se vad kan vi göra bättre. Och ja, man lär sig ju hela tiden liksom, och det var ingen vi gjorde som vi trodde var bäst då. Och det var bra tills man hittar något som är ännu bättre liksom.